Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
En av de kommentarer jag stör mig på mest från fotbollsspelare är när de innan en match säger att de bara ska gå ut och ha kul. Allvarligt talat, hur många spelare ser ut att ha kul på planen under en match? Det är sammanbitet, ilsket, koncentrerat och bistert. Kul är det i alla fall inte. Kul blir det om man lyckas, om man gör mål, om man vinner, då blir det kul. Jag skulle vilja hävda att det gäller nästan alla fotbollsspelare, men med ett stort undantag. För Ronaldinho handlade livet uteslutande om att ha kul, och eftersom det viktigaste i livet var fotboll så handlade fotboll om att ha kul. Och att han hade kul syntes i precis allt han gjorde på planen. Och det smittade av sig på oss i publiken. Aldrig har väl vi varit lyckligare än när han på allra högsta nivå ständigt gjorde saker som var så fantastiska att de kändes som ett skämt.
Ja, det finns ju de som hävdar att det räcker med att höra namnet Ronaldinho, eller det räcker med att läsa namnet Ronaldinho för att bli på gott humör, för att börja le inombords alldeles omedelbart. Och Ronaldinho, alltså han vann ändå VM, han vann Champions League, han blev utsedd till världens bästa fotbollsspelare, men jag skulle nog ändå påstå att hans största idrottsliga bedrift var att transformera FC Barcelona. Att få stämningsläget att skifta helt i en av världens största klubbar och att pumpa den klubben full med ny karisma. Och den tanken går ju sen att vidga till hela fotbollsvärlden. Det är inte för stora ord de här vi återvänder till, de här om att Ronaldinho gav fotbollen glädjen tillbaka, gav oss glädjen tillbaka. För den absolut största växlingen, det absolut mest avgörande skiftet som fotbollen har gått igenom under vår livstid, ja, men det är hyperkommersialiseringen, det är den här övergången från idrott till folkkultur och vidare till nöjesindustri. Och den inleddes i början av 1990-talet och den pågår i allra högsta grad fortfarande. Men strax efter millennieskiftet, då var det här fortfarande något ganska nytt. Och det var rätt många som hade ganska svårt att orientera sig i det här nya landskapet. För nu var det övertydligt att leken hade blivit allvar. Fotbollsvärlden hade förbytts till en plats full av professionalism och fysik och cynism och en stundtals nästan förlamande prestationspress. Det var monotont och det var förutsägbart, och det tycktes verkligen som att framtiden riskerade att bestå av rätt nollställda, maskinellt robotlika friidrottstyper som därtill var instängda i taktiska tvångströjor. Men i just det läget, i precis den situationen, så kom då det där leendet som lyste upp allt, och de där dribblingarna som fick oss att gapa, och ja, men den där magikern som fick fotboll att bli roligt igen. Och när vi nu ska ägna 2021 års önskeavsnitt åt Ronaldinho Gaucho, ja, då vet vi ju att alla ni som har röstat på honom, ni har ju inte i första hand gjort det beroende på vilka titlar han vann eller vilka matcher han avgjorde, utan vi vågar påstå att de allra, allra flesta av er har gjort det just för att Ronaldinho fyllde en allt gråare fotbollsvärld med ny färg igen.
Men vi börjar från början, Erik. 1980 i Porto Alegre, va?
Raka vägen tillbaka till platsen och till punkten där allt ofrånkomligen började. Och vi kan väl påstå att Ronaldinho i hög utsträckning var född för att bli den han sedan blev. För okej, farsan João, han var hamnarbetare. Han tycks väl ha ägnat sig åt en del fartygssvetsning, men mest var han nog påhuggare, hamnsjåare, som ganska tidigt blev förtidspensionerad på grund av någon arbetsplatsolycka. Men det var ju vad João jobbade med. Det var ju inte vad João var. Skulle du fråga honom om hans identitet, hur han egentligen såg på sig själv, ja, men då svarade han att han var fotbollsspelare. Och det hade han ju varit. Han hade gjort några få matcher i semiprofessionell miljö med Esporte Clube Cruzeiro. Och det här är inte de stora Cruzeiro, de välkända Cruzeiro, utan det här är någon dussinklubb som håller till i de lägre regionerna av delstatsmästerskapet. Och något större avtryck gjorde ju aldrig João där heller. Men även om han därefter jobbade med annat i många år, så slutade han ju aldrig att vara fotbollsspelare. Det var fotbollen som var det viktigaste i hans liv, och det gällde även många, kanske till och med de flesta som ingick i den här släkten. För de hade ju en egen släktklubb där i Porto Alegres utkanter. Servia hette den, och ifall man bygger ihop olika initialbokstäver så får man ett klubbnamn som utgår ifrån namnet på Ronaldinhos farfar. Och av det går det ju att utläsa att det fanns gott om fotboll, gott om engagemang även på den sidan av släkten och familjen. För ja, detta Servia, det var ett riktigt lag. De växte från att spela sjumannafotboll till att spela elvamannafotboll, och då var det morbröderna och kusinerna och alla, egentligen hela den tjocka släkten, som spelade matcher i dess namn. Och med den bakgrunden så var det väl inte så det jätteoväntat att det förr eller senare skulle komma fram någon riktigt stor talang från den här familjen. Och i mitten av 1980-talet, då hade ju precis detta hänt. Då hade familjen fått en frälsare. En grabb som spelade ungefär som Diego Maradona och som siktade ungefär lika högt. Det här var en kille som var så begåvad och så talangfull att han var på väg till Italien och Serie A redan som 16-åring. Och det var egentligen ganska långt innan italienska klubbar, europeiska klubbar, gjorde den typen av värvningar från Brasilien. Och Grêmio, en av de två stora klubbarna i Porto Alegre, ja, de gjorde då allt de någonsin kunde för att behålla sin juvel. De inte bara matchade Torinos lukrativa avtalsförslag, utan de sockrade det därtill. 16-åringen skulle inte bara få ett A-lagskontrakt med en av truppens högsta grundlöner, utan han skulle dessutom få ett helt nytt och fint hus där hela familjen skulle rymmas, och Grêmio passade även på att erbjuda en typ av bluffjobb till farsan João, som parkeringsvakt runt Gremios hemmamatcher.
Ja, det var därför han fick det alltså.
Ja, ja, det ingick i det paketet. Ja. Och tanken var inte att han skulle jobba. Han var ju då nersliten av någon arbetsplatsolycka och han kunde väl ställa sig där och liksom låtsas vinka på några bilar i en kvart. Men det var egentligen bara ett sätt att erbjuda ännu mer pengar. För då kunde de betala ut lön löpande till både farsan och storebrorsan. För det här är ju då storebrorsan i familjen vi pratar om. Det är Ronaldinhos 9 år äldre storebror, förebild och idol. Killen som gick under fotbollsnamnet Assis. Det var han som först grävde upp en helt ny stig framåt genom livet för hela sin familj. Och han och hans föräldrar valde ju till sist att acceptera budet från Gremio snarare än att chansa på det okända borta i Italien. Han skrev på det här avtalet och i och med detta förändrades livet för hela hans familj över en natt.
Ja, för att de bodde väl typ i en favela, va?
Ja, de säger favela, de säger till och med favela själva ibland. Mm. Men om man ska lyssna på sociologerna som tittar närmare på Porto Alegre så är favela lite för starkt. Det var fattigt, men det var snarare ett arbetarklasskvarter än ett gatubarnskvarter.
Lyxfavela.
Ja, men det var, de hade ett hus. Ja. Ett trähus. Ja, ja. Ett ruckel till trähus. Men det var ett hus snarare än ett skjul. Men det är klart att det här är 1980-talets Brasilien. Ett fattigt arbetarklasskvarter i Porto Alegres utkanter där det står ett enkelt trähus uppsmält på någon sandbacke. Alltså det är inte, det är inte luxuöst, nej, det är det sannoliken inte. Men nu fick de då möjligheten att lämna Villanova, som området hette. Lämna hela den påvra och barskrapade tillvaron. Och istället då få möjligheten att flytta till ett nybyggt stenhus i det välmående övre medelklassområdet Guarujá. Och det är klart att det på ett sätt var rena lotterivinsten, men på ett annat sätt så är ju den typen av flytt, ja, men minst lika mycket ett socialt skifte som någonting annat. Och det är inte säkert att det är helt okomplicerat, utan här får ju då familjen över en natt lov att växla ut den tillvaro de levt hela sina liv med, de gator och de grannar som de känt sen de var små. Och det gällde absolut föräldrarna, men det gällde ju även en 7-årig lillebrorsa, en 7-årig Ronaldinho. För han gick ju från ett liv som visserligen var enkelt men samtidigt också rätt okomplicerat. Han funderade inte särskilt mycket över tingens ordning, utan han kickade boll med grannarna på de dammiga grusgatorna och var lycklig med det. Det var liksom ingen skillnad på folk i kvarteren där han hade vuxit upp, utan alla hade ungefär samma förutsättningar att resonera på typ samma sätt. Och såg i någon mån även ganska likadana ut.
Och det fanns ju alltid mat på bordet. Även
ja, alltså, det var inte så fattigt. Nej. Men det var väl framförallt just välbekant. Och nu var det inte längre det. Utan nu blev det ganska tydligt även för honom själv. Och det här var ju inget han liksom kunde sätta ord på när man var 7 år gammal. Men det var ju rätt tydligt att okej, nu är jag den enda mörka, alltså den enda svarta killen i det här kvarteret. Jag är den enda som ser ut som jag gör i hela min skolklass. Och jag är den enda som ser ut som jag gör och som spelar som jag gör och som tänker som jag gör i fotbollslagen som finns här i kring. Så det är nog rättvist att säga att till en början kände den 7-åriga grabben en ganska stark dragning tillbaka till det liv som familjen nu hade lämnat. Men allt det där, det, alltså det var väl ändå möjligt att hantera. Men därefter så skulle det ju skulle uppstå någon sorts helt diaboliskt svart ironi i faktumet att den här sociala klättringen, flytten från ett hus till ett annat, flytten från ett liv till ett annat, skulle kosta pappa Joao sitt liv. För en av de stora grejerna, en sak som verkligen gjorde den här flytten lockande, det var ju det här med att det fanns en swimmingpool i anslutning till den nya villan. Det var liksom symbolen för hur familjen hade kommit upp sig i livet. Tidigare sprang de runt och var liksom smutsiga och dammiga, svettiga mest hela tiden. Medan de nu då kunde kasta sig i poolen så fort andan föll på. Och den här poolen, den kommer också bli en sorts centrum för familjens sociala liv. Så fort de bjöd in släktingar och vänner från den gamla delen av staden, ja, då var det ju poolen de visade upp, och då var det runt poolen de samlades, och där var det ju både en grill som snurrade och drinkar som spetsades med paraplyer. Och när det var dags för en riktigt stor fest, ja, då är det klart att även vid detta tillfälle var det poolen som lockade. Och det här är då i slutet av 1980-talet, och det är en dag då det finns mycket att fira. Aziz, den stora fotbollsstjärnan, han blev myndig. Han fyllde 18 år. Och det föll sig även så att föräldrarna hade bröllopsdag samma dag. Så det var mycket som skulle firas, och det var många som var inbjudna. Och det var stor laddning inför denna jättefest. Men den hann inte ens börja innan då den mest tragiska och makabra upptäckten gjordes. För innan gästerna ens hade hunnit komma, innan familjen hade fått allt i ordning, så hittades Joao livlös i den här poolen. Och några dagar senare så avled han på sjukhus i sviterna av den hjärtattack han då tydligen hade ådragit sig medan han simmade. Och det här drygt 30 år senare vet jag väl inte om vi riskerar att ägna oss åt förtal av avliden när vi konstaterar att det alltid har ändå ryktats och viskats i Porto Alegre om att den där hjärtattacken i någon mån kanske drevs fram av alkohol. För Joao var levnadsglad och han var glad i att dricka. Och det flödade väl, det var tänkt att flöda rätt mycket alkohol på den här festen.
Tanken ligger ju ganska nära. Jag läste också att han slått i huvudet och sen fått hjärtattack och ramlat i öl, jag vet inte.
Ja, så det är väl lite oklart vad som har hänt eftersom att ingen var där för att se det hända.
Nej, just det. Mm.
Och då är väl frågan, men vinglade han runt på kanten och tappade balansen och slog i huvudet och fick därefter en hjärtattack och trilla ner, eller var han i vattnet och fick en hjärtattack när han hoppade? Det är inte riktigt klarlagt.
Din misstanke låter ju ganska...
Han fick en hjärtattack, han slog i huvudet någonstans, och kombinationen av alkohol och vatten tycks då ha varit anledningen till att han förlorade sitt liv. Och det är klart att det här var en enorm familjetragedi, för även om han var glad i alkohol, han var ingen missbrukare. Nej. Det var inte så att han hade druckit på ett problematiskt sätt som hade inneburit konsekvenser för familjen, utan barnen älskade sin pappa. Han var ju patriarken, och det finns ju något sorgligt i bilden av hur den återstående familjen sen då lät fylla igen den här poolen efter det hemska som hade hänt. Den hade varit liksom deras stolthet och deras glädje och deras symbol för hur bra allt hade gått. Och nu hade den istället blivit en dödsfälla som förstörde allt. Och Ronaldinho, han var 8 år gammal när det här hände. Det tog väldigt många år innan han kom någonstans med att processa det här överhuvudtaget. För de första åren medan det många runt honom att det ändå märktes förvånansvärt lite på grabben. Men det hade nog förklaringen i att han just inte riktigt tog in det och liksom förstod det faktiskt och bedrev någon typ av bearbetnings- och sorgarbete. Jag vet inte fan om han fortfarande är färdig med det.
Ja, man har inte läst så mycket att han har.
Alltså han skrev ju ett, som många andra så har han ju gjort en sån här Players Tribune-artikel då det är tänkt att idrottsmän ska få hjälp att hitta sin egen röst för att någonstans liksom formulera själva kärnan i sina idrottsliv. Och det Ronaldinho gjorde under det arbetet, det var att han använde sig av den här stilistiska formen där hans vuxna jag skriver ett brev till hans 8-åriga jag. Och i det brevet slår han fast att han fick ärva 2 saker av sin pappa som var viktigare än några andra. Dels sin personlighet, den soliga, levnadsglada personligheten, och dels då kärleken till fotbollen. Och ifall jag ska citera ur det där öppna brevet som Ronaldinho skrev till sig själv, så uppmanade han sitt 8-åriga jag att förstå att varje gång du har en boll vid dina fötter så kommer din pappa att vara med dig. Och när du har en fotboll vid fötterna så är du fri. Du är lycklig. Det är nästan som om du hör musik. Och den känslan kommer även att få dig att vilja sprida den glädjen till andra.
Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset.
Och fy fasen.
Ja, visst. Skulle du behöva 13 miljoner, eller?
Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
Yes, och stödlinjen.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner jackpot på Stryktipset, det är ju inte fel.
Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det som.
Vet du vad som inte heller är fel?
Nej.
Födelsedagsfirandet och alla härliga historier vi får in.
Exakt, för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp fantastiska historier från våra lyssnare.
Yes.
Som skickar in dem till kings@perfectdaymedia.se.
Precis, bomba på nu. Det är 8 månader kvar på det här firandet, så att, vi kör nu.
Mycket Stryktipshistorier vill vi ha. Mm. Och i dagens har vi fått från Peter som skriver så här. Hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart 4 år. Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk, men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna. Men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket. Följer fotbollen men långt ifrån en nörd. Och allt såg väldigt bra ut senast. Förutom på min 1:a på Manchester United mot Brentford. Mm-hmm. Var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare, skotten McTominay, 2 mål. Och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd.
Det är otroligt.
Ja. Tack för en bra historia, Peter.
Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det?
Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet. Jävligt bra faktiskt.
Mm.
Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset.
Tack.
Men in i det nya årtusendet så blev det ju mer och mer uppenbart att nu tickar klockan och nu är det en fråga om månader snarare än år. Och Ronaldinho, kom både bildligt och bokstavligt talat att bli mer och mer frånvarande från Gremio. För ifall du tar det här kalenderåret från Copa America 99 och sen drygt 12-13 månader framåt, alltså han spelar mer för de olika brasilianska landslagen än han spelar för Gremio. Mm. Han är iväg på den ena turneringen och den andra turneringen och kvalspel med den ena åldersgruppen och den andra åldersgruppen. Och det var ju OS år 2000 och där spelade Ronaldinho också. Det gick inte så bra som de själva hade förväntat sig. De hackade sig fram till en kvartsfinal mot Kamerun och är inget bra i den matchen heller. Kamerun har fått en ganska tidig ledning. Jävla fin frispark från Mbom. Och sen forcerar visserligen Brasilien. Kamerun får en spelad utvisad. De hänger ju verkligen mot repen. Men brassarna får liksom inte in bollen förrän det bara är någon ynka minut kvar. Och Brasilien får en frispark. Och Ronaldinho piskar in den. Den är inte lika snygg som Mbomas. Men det är bra fart i bollen. Och där är ju ändå intrycket man får att okej, nu räddar Ronaldinho hela grejen. Nu blir det förlängning mot ett tröttkört Kamerun med 10 man. Det är klart att de vinner det och sen går hela vägen. Men de springer ju bort sig i den där förlängningen. Kamerun kan göra ett golden goal, slå ut Brasilien och sen går hela vägen fram till OS-bucklan ledda av Samuel Eto'o. Och vi borde kanske göra ett avsnitt av något av de här afrikanska OS-lagen från den här tiden, Nigeria 96 eller kanske till och med Kamerun 1990. Fast
Kamerun har vi ju gjort ju.
Ja,
alltså i VM.
Det är Nigeria 96, Nigeria då, ja. Det kanske är det som står på tur. Men här ska vi inte bli kvar där, utan här ska vi likt Ronaldinho dra vidare. Och när han då återvänder till Porto Alegre efter misslyckandet i Sydney, då har han varit bort i 7,5 månad av de 12 som nyss har passerat, har ju då spelat överallt från Mexico City till Sydney. Han har verkligen visat upp sig för hela fotbollsvärlden och nu är det slutspurt på den här värvningskapplöpningen och det är inte de Moratti som driver på och Juventus som sniffar och Barcelona som är intresserat och Real Madrid som snor. Alla är ju intresserade. Ja. Och alla skickar mer eller mindre folk till Porto Alegre för att sondera och för att börja förhandla. Och det här blir ju Gremios president José Alberto Guerreiro så satans trött på under hösten 2000. Så till sist är liksom det han övertydligt gör att han låter hänga upp ett stor jävla banderoll vid entrén till klubbens träningsanläggning. Now vendemos cracks. Favor now insistir. Mitt portugisiska uttal är inte fläckfritt, men det betyder det ju rätt och så. Ja, men vi säljer inte våra stjärnor. Tjata inte. Det låter då president Guerreiro meddela genom en gigantisk banderoll vid högkvarterets portar.
Det hade han ju lite fel i.
Ja, och vart trodde han egentligen att det skulle komma? Nej. Alltså det kom ju fler och fler bud, större och större bud, de kommer tätare och tätare och det går inte många månader innan Leeds, ett ambitiöst Champions League Leeds, påstås ha faxat in ett bud på 450 miljoner svenska, alltså världsrekord med bred marginal. Och här börjar det ju bli oundvikligt för Gremio att sälja. Det är för ganska åskådliggörande det här med att det tog jättelång tid innan det gick att fastställa huruvida det här var ett officiellt bud från Leeds eller inte.
Nej.
Och det visade sig att det var det inte alls. Nej. Det var några agenter som hade tagit en rövare och låtsades företräda Leeds i förhoppningen att de sen skulle få ett mandat från Gremio att förhandla och därefter kunde gå till Leeds och andra engelska klubbar och säga att de hade det. Så det var ett jävla falskt spel och det var talande för det som tog sig formen av ett gigantiskt pokerparti med väldigt höga insatser där Gremio begripligt nog tyckte sig sitta med trumf på hand. För även om det här Leeds-budet visade sig vara ett luftslott så var det ändå de siffrorna de hade kommit upp i. Från 100 miljoner inför Copa America 99 till 200 miljoner omedelbart därefter till nu 400-500 miljoner. Ja. Okej, det började bli dags. Det började faktiskt vara tid nog för att dra in pengarna och skörda frukterna. Och precis när Gremio-ledningen har kommit till ungefär den punkten, ja, då kommer en kommuniké på Paris Saint-Germains hemsida om att Ronaldinho är klar för klubben.
Ja.
Det här publiceras den 22 december 2000 och de låter meddela att kontraktet kommer börja gälla den 1 juli 2001. Och Gremio ska inte få en spänn, för det här är ju Bossman-tider. Okej, Bossman-domen var ju någonting som drevs igenom inom EUs ramar för att dåtidens spelarkontrakt ansågs bryta mot liksom EUs grundpelare om fri rörlighet inom unionen. Så liksom Bossman-domen gäller ju inte i Sydamerika. Nej. Men det hade börjat utformas en sorts brasiliansk motsvarighet, Lei Pelé, alltså Pelé-lagen, och den kom i grund och botten från samma plats som Bossman-domen gjorde. Det skulle helt enkelt öka spelarnas självbestämmande. De skulle inte vara slavar under klubbkontrakt, oförmögna att någonsin flytta vidare, utan själva den här principen som Bossman-domen vilade mot, den skulle egentligen överföras till Brasilien. När ett kontrakt går ut så är en spelare fri att göra rätt mycket vad fan han ville.
Mm.
Och visst, det skulle vara lite så utbildningsbidrag och sånt som kompensation, men det var ändå en väldigt dramatisk förändring. Det var den brasilianska Bossman-domen som var på väg drygt 5 år senare. Men även om Gremio visste att detta var på gång så bedömde de realiteten på sitt sätt. De tyckte att det här omöjligt kunde gälla dem, för Ronaldinhos kontrakt, det skulle visserligen gå ut våren 2000, men det skrevs ju på långt tidigare. Alltså överenskommelsen som träffades när det signerades, ja, den måste väl fortfarande gälla, för det var ju de premisserna som utgjorde grunden för hela kontraktet.
Och dessutom så försökte de förlänga kontraktet, men han skrev ju inte på. Liksom.
Nej, alltså det hade de ju absolut för, men det var ju någonstans bara för att liksom höja hans marknadsvärde ytterligare. Men här är väl bara sanningen att Ronaldinhos jurister, företrädda av storebrorsan Assis och hans folk från Schweiz, ja, de hade väl fått tillräckligt mycket insikt i den europeiska Bossman-domen för att inse hur Pelé-lagen skulle tillämpas i Brasilien. De såg det som rätt självklart att det kvittade väl när fan det här kontraktet skrevs på. När det går ut så är det juridiska landskapet ett helt annat. Och det kommer innebära att Ronaldinho är fri att gå gratis vid den tidpunkten. För kontraktet skulle gå ut i mitten av februari 2001 och det hade inte varit föremål för någon stress i Gremio. Och nu för tiden är det ju så att när det är mindre än 2 år kvar på ett kontrakt, ja, då blir ju alla hur uppjagade som helst i en fotbollsledning. Men här hade de legat lågt och suttit lugnt i båten och tänkt att vi får ju lätt 400 miljoner tills då lagen antogs för att träda i kraft den 26 mars. Och visst, det fanns någon typ av gråzonsperiod. Det fanns ett ingenmansland rent juridiskt däremellan. Men Ronaldinhos företrädare var helt övertygade om att den här utbrytningen skulle gå att göra. Och PSG ställde ju gladeligen upp på den tolkningen. För de hade ju inget att förlora.
Nej.
De hade en rimlig chans att få Ronaldinho helt gratis. Och blev det inte så, så var liksom inte det deras problem.
Nej.
Så de annonserade att kontraktet var skrivet. och att övergången skulle genomföras. Och det slog ju ner som en atombomb i ett väldigt yrvaket Grêmio.
Och det här är väl första gången i Ronaldinhos historia man börjar tycka rätt illa om vad han gör faktiskt. Jag menar, vad fan, han är tillhört klubben sedan han var 7 år gammal. Lämnar som bossman.
Ja, nej.
Och alla de här fans. Och sen undrar jag också, vad var hans sign-on-bonus för PSG om man går som bossman och var värd 400 miljoner?
Ja, alltså det här är ju inga Mino Raiola-tider, så det här är faktiskt ingen aning om. Jag tror inte att den var så hög som du kanske tänker dig. Men det är klart att det här var ett beteende som drevs av viljan att nå ekonomiska fördelar. Och Ronaldinho, alltså själv, som det ofta är med 20-åriga fotbollsspelare, han var väl inte så stark i någon uppfattning, vare sig hitåt eller ditåt. Men han lyssnade ju blint på sin storebrorsa. Mm. Han var fortfarande liksom idolen, hjälten, förebilden. Och han hade ju i allt högre utsträckning just börjat sadla om från att i första hand vara fotbollsspelare själv till att i första hand bli sin lillbrorsas agent. Och jag tror nog att han just såg ett värde i att göra den här typen av klipp för att någonstans avisera sin ankomst som en agent att räkna med. Mm. En agent som fick ekonomiska mirakel att ske. Så han hade någon polare då från Schweiz, eller en affärskontakt, en juridisk kontakt från Schweiz som hette Eric Lovier. Och det var den här Lovier som åkte till Brasilien för att sy ihop det juridiska runt hela den här övergången. Och han satt i Florianopolis en bit upp längs kusten från Porto Alegre och jobbade med detta. Och det uppdagades ju då, Grêmio-anhängare tog ju reda på att han bara befann sig i Brasilien på ett turistvisum. För det är så man reser in till Brasilien, ja. Liksom, fan, på ett arbetsvisum, det är hur krångligt som helst. Ja, vadå turist? Vi har sitter där och jobbar. Ja. De försökte få en utslängd ur landet, ja. Alltså drev kampanj för att han skulle deporteras ur landet med kära och fjädrar. Ja. Och det går ju att begripa. Ja. Men mitt i det, i det som snabbt har blivit väldigt, väldigt inflammerat, så är ju fortfarande Ronaldinho fotbollsspelare i Grêmio. Säsongen 2001 ska gnissla igång med först träningsmatcher och sen Gauchão-mästerskapen. Ja. Och Ronaldinho lirar ju fortfarande. Och i januari 2001 så är det då hemmapremiär för säsongen med match mot Figueirense. Och Ronaldinho får blandat mottagande, kan man väl säga. Han buas framförallt ut av långsidorna, men får någon typ av ovationer från klubbens torcidas på kortsidorna. Och han gör mål i den här matchen. Det är ett jävla mål, det är också frispark från långt håll. Och han firar med den här kombinationen av glädje och uppdämd vrede, kysser demonstrativt klubbmärket, springer sen ut till sidlinjen och lokaliserar matchmikrofonen, det sändande bolagets mikrofon, och skriker där, nej, jag ska inte ens försöka med portugisiska, men skriker liksom, det här målet är för folk som oss från Villanova. Och där gör jag ju någonstans en poäng av att han är en fattig grabb från gatorna i själ och i hjärta. Även om man då flyttade till den där villan med poolen, så kan du aldrig ta kvarteret ur grabben.
Och den här villan betalade faktiskt Grêmio.
Jo, det kan man ju onekligen tycka. Ja. Men det finns ju också en social dimension här för brasilianska arenor, brasilianska läktare. Ja, i alla fall här runt millennieskiftet så hade ju fattig folk, eller liksom det vanliga folket, alltjämt råd att gå. Och nog fan var det så att de stod i kurvorna medan de högre samhällsskikten återfanns på långsidorna. Och Ronaldinho ville väl signalera, kände säkert också att fan, det är ni på långsidorna som sitter där och liksom tänker business och vill förvandla mig till en handelsvara och vill exploatera mig ekonomiskt, medan jag bara vill gå och vara fri och spela fotboll. Och det är de på kortsidorna som ser det, som förstår det, som uppskattar det. Och det är de som är mitt folk. Folk som mig från Villanova. Mm. Och det kan man väl tycka vad man vill om. Men det var ju i stort sett det sista som Grêmio såg av Ronaldinho, för det var liksom för upprört runt honom för att han skulle kunna vara kvar. Bara några dagar efter den matchen mot Figueirense så utbryter det något stort slagsmål runt en av Grêmios träningar, och det är en intern uppgörelse mellan folk och falanger som är för och mot Ronaldinho. Mm. Och oavsett vad man nu tycker så är det väl ganska enkelt att förstå att det här är en rätt ohållbar situation för både spelaren och för fotbollsklubben. Och stod inte det redan klart så blir det definitivt ofrånkomligt i slutet av januari 2001. För då drar Grêmio Ronaldinho inför rätta. Mm. Och då blir han avstängd. Då har han förlorat möjligheten att träna med laget. Då är han inte längre välkommen till vare sig arena eller träningsanläggning. Och till att börja med så kör han då med São José, vilket är Porto Alegres tredje eller fjärde klubb beroende på hur man räknar. Men det var inte ett tillräckligt stort distanserande. Han var fortfarande i stan, han var för nära allt, han kom i kontakt med förbannade gremistas, så han fick ju faktiskt lov att fly staden. Han lämnade sin hemstad och åkte till Rio de Janeiro. Och satt där mer eller mindre ensam i flera månader. Han körde visserligen lite med bango i Carioca 2:an. Och han hade med sig en kusin som med tiden skulle bli hans personliga PT. Men i grund och botten så satt han i Rio och väntade. Och det gick ju månader. Det juridiska läget tycktes, om inte låst, så i alla fall utdraget. Det verkade inte vara någon dom nära förestående, och situationen förändras egentligen inte förrän Ronaldinhos PSG-kontrakt börjar gälla den 1 juli. För då går FIFA in och ska ge sin hantering av processen, och den är i alla fall betydligt snabbare. Så efter en dryg månad, alltså i början av augusti 2001, då ger FIFA Ronaldinho sin tillåtelse att börja spela med PSG. Då har han i alla fall en klubb igen och en möjlighet att spela fotboll. Men rättssaken gnisslar ju på under ytterligare ett drygt halvår. Det tog fram till och med januari 2002 innan en domare till sist slog fast att Grêmio skulle ersättas för den här övergången, men de skulle då få nöja sig med en kompensationssumma på ungefär 25 miljoner svenska kronor och därtill 5% av nästa transfersumma. Mm. Och vad är det? Det är en tjugondel av det de trodde att de skulle få. Mm. Så det är ju ett jätteslag för Grêmio, och det är en ganska definitiv kil i relationen mellan Ronaldinho och hans barndomsklubb, och i någon mån även hans uppväxtstad. Han kom att ses som en förrädare av väldigt många gremistas, och han kände sig inte bekväm med att återvända till Porto Alegre överhuvudtaget på rätt många år.
Välkomna tillbaka till Sibylla, där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Hej, Abba hemma. Hur låter Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos H&M.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Ja, nu är ni i PSG. Och hur blir det fotbollsmässigt?
Ja, så på ett sätt kan det ju sägas vara ett lite oväntat val. För PSG 2001 var ju inte det PSG är idag. Men det var ändå en klubb som hade skaffat sig en färsk men ändå innehållsrik tradition av att värva brassar med framgång. Det var ju Rai som vi nämnde tidigare och Valdo, Ricardo Gomes och Leonardo. Så den successionen lockade nog både klubb och spelare. Men rent sportsligt så var ju idén med att värva Ronaldinho, uppdraget för Ronaldinho att ersätta Laurent Robert, den hårdskjutande yttern som dragit i Premier League och Newcastle. Och ifall vi tittar på vad PSG hade kvar för lag säsongen 2001-2002 så är det ju, om inte annat, ganska namnkunnigt. För du har ju både Mauricio Pochettino och Gabriel Heinze bakåt. Ja. En ung Mikel Arteta på mitten. Och så då en frontlinje där du ska sortera in såväl Nicolas Anelka som JJ Okocha och då Ronaldinho.
Det låter ju rätt bra på pappret. Det låter rätt svårt också.
Ja, nej, men det är väl ganska tydligt. Det här är bättre på pappret än i realiteten. Inte minst med tanke på att många av truppens övriga spelare var rätt mycket dussinkillar och komplementsgrabbar. Men för Ronaldinho så börjar det ju ärligt talat rätt jävla trögt. Och det är ju inte så egendomligt med tanke på att det har gått mer än ett halvår sedan han hade möjlighet att spela match senast. Nej. Han har ju varit avstängd och han har enbart kunnat träna. Och konsekvensen blev då att han tappade x antal procent fysiskt. Och det här skulle ju komma att återkomma i långt senare skeden av karriären. Att när Ronaldinho inte hade kunnat träna och matcha ordentligt, när hans explosivitet och acceleration inte var maxade, så tappade han väldigt mycket i slagstyrka. Och skillnaden på att just stå mer eller mindre stillastående och göra tricken och att göra dem i fart, att kunna liksom rycka förbi och lösgöra sig, den är total. Ja. Och här ska jag inte säga att Ronaldinho stod stilla och gjorde sina trick, men han kunde liksom inte trycka ifrån, han kunde inte trycka iväg. Så han blev ganska infångad och spelmönstren i PSG satt väl inte heller 100. Det var ganska otydligt vilka rollerna egentligen var för Anelka och Kocha och Ronaldinho. Så hela den första hösten får vi egentligen summera som ett misslyckande. Mm. Men sen kom ett vinteruppehåll. Och nu kunde Ronaldinho träna med laget och han kunde träna i kapp lite mer. Och dessutom så förändrades truppen. Och det verkar väl negativt att Anelka drar till Liverpool.
Nej,
och
tycker jag inte.
jag trodde du hade invändningar mot faktauppgifter. Jag trodde att det var fel. Nej, det kanske man inte tycker. JJ Okocha, han drog iväg på afrikanska mästerskapen och var borta en dryg månad. Och då blev det helt plötsligt mycket tydligare vad som förväntades av Ronaldinho. Ja, men då blev han den självklara centralfiguren i offensiven. Och det mådde han bra av. Så helt plötsligt gör han mål i de fyra första matcherna på raken efter omstarten. Och våren är sen, ja, men riktigt bra. Alltså inte Ballon d'Or bra. Inte ens i närheten, men i alla fall 4 plus utifrån både förväntningar och realiteter. PSG vinner de flesta matcherna och Ronaldinho bidrar mest varenda vecka. Och ska ni YouTubea något eller ska vi lägga upp något på Instagramkontot www.kpodcast, så förespråkar jag nog de 2 solomålen han gör mot Troyes i mitten av mars. Framförallt det andra av de 2 är iögonfallande för att Ronaldinho där praktiserar den där grejen som sen kommer återkomma. Att han dribblar utan att röra bollen. Och det där är en jävla speciell grej det där. Att ja, han avancerar framåt i planen. Här går han liksom rakt mot en målvakt. Och utan att då flytta bollen, utan att ens röra bollen, så lurar han målvakten med bara sin kropp och sina ögon. Så får han liksom målvakten att bara slänga sig ur vägen och lämna fri gata. Och det är väl definitionen av att släppa bollen med blicken ur försvararnas och målvaktens perspektiv. Men det där är just en egenskap som Ronaldinho hade på ett tydligare sätt än nästan någon annan ur sin generation. Att när han dribblade så var det inte alltid en fråga om hur han flyttade bollen som var det viktiga, utan det var ju en fråga om hur han flyttade kroppen. Och där finns lärdomar att hitta. Men PSG blev 4 till slut. Det var väl godkänt. Och Ronaldinho blev tack vare sin starka vår uttagen i säsongens lag i Ligue 1. Så ja, men får ändå sägas vara mer än okej för en första omställningssäsong med en stillastående start i uppförsbacke.
Och hur var hans liv i Frankrike då?
Alltså det var ett liv som påminner väldigt mycket om hans liv i Brasilien. Mycket eftersom att han i praktiken hade flyttat sitt Porto Alegre till Paris. De bodde i utkanten av Paris i något som heter Bougival nära träningsanläggningen. Och jag säger dem för att det här verkligen inte var som det kan vara för andra utlandsproffs. Att de sitter ensamma och isolerade i någon liten lägenhet. Utan här hade Ronaldinho och hans folk sett till att få tillgång till ett rätt stort hus. Och det var helt självklart att hans syrra Denise, som nu hade blivit en typ av uppgraderad personlig assistent, skulle flytta in med honom. Och det fanns en kusin med baby som också i praktiken bodde där. Och hans PT till kusin, han bodde där. Och en polare, bara en fotbollspolare som heter Thiago, han hakade också på och bodde där. Och sen hade det ju fallit sig så att Assis, som fortfarande hade sin karriär igång, hade sett till att få ett kontrakt med Montpellier, som inte är nästgårds till Paris, men som ändå är tillräckligt nära för att han också skulle kunna vara där mest hela tiden. Och så då morsan Donna Miguelina som pendlade emellan och var kanske 6 veckor här och 6 veckor där. Så det var alltid mycket folk i det där huset från Ronaldinhos släkt, familj och innersta krets. Men sen fanns det även 4 andra brassar i den här PSG-truppen. Och du vet inte vem någon av dem var, ganska anonyma spelare. Men de hängde ju också här mest hela tiden. Så var det en marokkan och en tunisier som Ronaldinho kom nära. Och de blev liksom någonstans också insugna i den här kretsen.
Stort jävla hus.
Stort jävla hus, stort jävla gäng. Och det var så gott som alltid stora grill och sambapart för det här crewet och för den delen för liksom Paris utvidgade brasilianska community på söndagarna. Då var det churrasco och pagode och liksom ganska lätt för Ronaldinho att känna sig hemma. Ja. Så på så sätt så gick akklimatiseringen förvånansvärt smärtfritt, och så här långt under hans första år i Frankrike så uppfattade så gott som alla hela det här arrangemanget som någonting positivt. Bra att grabben har folk med sig och folk runt sig så att han trivs och kommer glad till träningar och matcher. Det ja, gynnar alla.
För att jag hade tänkt fråga också, för att vi kommer ju naturligtvis till uteliv och sånt här längre fram, men här håller han sig relativt lugn, och jag tänker också när han sitter i Rio själv i 4 månader, är han skötsam då, eller?
Ja, då är han, så vitt jag vet, ganska fokuserad ja. Och ganska målmedveten i att han ska ta sig till Europa och därefter komma i så gott skick som möjligt. För där finns det ju en ganska liksom tärande ovisshet och osäkerhet kring hur det ska gå med allting. Men Ronaldinho att träna på så gott han kan efter vad jag har förstått. Och sen då kommer de till Paris och då är det Big Happy Family första året. Med något enstaka undantag, absolut. Ja. Det är någon utekväll som blir en utemorgon och det är väl något sånt här grillparty som kanske blir lite väl blött. Men på det stora hela så är folket runt PSG glada över hur Ronaldinho har det socialt vid sidan om planen under det här första året. För deras farhåga är i första hand att det ska komma en ung brasse och känna sig helt vilsen i det nya landet och uppleva sig som övergiven. Och det hade de i alla fall undanröjt. Så var det inte, utan Ronaldinho trivdes bra och skötte sig bra. Gå med mig bakom skuggor, ser du solen, och när du tvivlar ser du modet i mina ögon.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.